Podplay.
Hej ugglorna av oss. För oss.
I fablernas värld.
Den enda form av trygghet vi får är att Hans Wiklund sjunger strofer ur fablernas värld när podden Off Limits drar igång. Banaliteter, aktualiteter, men framförallt risk för
kontaminering.
Ja, det kan man väl säga. Oliver Bergman i studion, våran demonproducent. Hans Wiklund, känd från film och tv, har jobbat bland annat med Leif GW Persson som hade något utbrott. GW sitter i karantän.
Han sitter 1 år i karantän, nu vill han bli vaccinerad, det går inte. Han överväger att flytta till Israel. Vi önskar dem lycka till i sitt nya hemland.
Mm. Israel som har vaccinerat 2,5 miljoner av sina medborgare och dessutom palestinier som icke är medborgare i staten Israel har fått faktiskt.
Ja, men du vet inte om det är vaccin de har pumpat i palestinierna. Det kan mycket väl vara ett SARS-virus av värre karaktär.
Det kommer ett svar i form av brandbomber. Men om GW Persson ska sticka till Israel, då måste han ju omskäras först. Det är väl hävd nere i Israels land, tror jag. Vad ska vi ta upp den här veckan? Jo, Hans vägrar ju släppa sånt som handlar om filmsverige. Vi ska diskutera Guldbaggegalan.
Ja, och det här blir sista gången, sen glömmer vi den.
Och det blir också sista gången vi pratar om Elefantkyrkogården. Vi ska minnas Sigvard Marjasin och sen ska vi självklart granska det här tyska fartyget som inte gled in i en tysk fjord alla Tirpitz och sänktes, utan vi ska granska det tyska fartyg där mannen som mottog Stora journalistpriset stod på kommandobryggan och tjoade och skrek om att filma, filma, filma!
Ja. Bismarck.
Nej, men jag vet inte vad fartyget hette faktiskt.
Tirpitz eller Bismarck, det är de jag kan.
Något sånt var det. Vi ska följa Henrik Evertsson när han försökt kränka gravfriden och nu har ju rättegången börjat. Sen blir det tjo och kim, pruttkuddar och lite annat.
Yasin Byn också, va?
Yasin Byn.
Vi gör en liten hommage till honom och hans musikaliska värv.
Exakt. Sen ska vi säkert nämna två en flygel, det vill säga Bosse Hansson på Barnens ö. Och sen ska vi också fråga svenska folket. Vi lät svenska folket tycka till på Off Limits telefonsvarare. Den här podden har som ett unikum i det digitala samhället kvar en gammal telefonsvarare. Vi gick till telefonsvararen och lyssnade av. Vad tycker svenska folket om våran podd Off Limits?
Lägg av med det här och försök att skit i alla de här nymodigheterna. Försök att få det som har varit gammalt att fungera först innan ni ger er in på alla de här jävla internethelvetena och jävla skiten. Och tekniken hit och sms dit och jävla skit hit och dit. Har ni hört mig att jag är förbannad?
Jag
en, två, tre, fyra.
Ja, nu börjar det likna något, va?
Mm, jävla man tar i.
Ja, min som Jonas Nilsson här.
Pratar jag sådär?
Niklas Holmgren.
Ja, vi sitter här och chitchattar och Oliver Bergman är våran producent. Det är som sagt podden Off Limits som börjar verkligen ta fart i det gamla kraschade folkhemmet. Ja. Hörde du i veckan, de stängde gränsen mot Norge för att inte den här tjosampodden ska sippra ut till de stackars sälbankarna och fyllkörningarna med Petter Northug och inte ens Breivik kan lyssna längre. Nej. Stängd gräns. Hur ska svenska polisen klara av det? En 160 mil lång gränssträcka. Är det inte bara en politisk pamflett, Hans Wiklund, direkt jo, från Rosenbad?
Jo, men det är väl givetvis. Det är ju en kraftfull politisk manöver och dessutom en hämndaktion utan like. Ja. De här jäklarna har ju stängt gränsen mot oss hela tiden. Finnarna gjorde det direkt. Det var ju kaos där uppe i Överkalix.
Mm, inte ens thailändska fruar som kom in i busslaster från Sankt Petersburg nådde de lappländska männen med sina 7 framtänder, 11 fingrar och exfruar till renar.
Ja.
Nej, men jag förstår ju att finnarna stänger gränsen till oss. Ja. Förstår. Det är inte bara haverikommissionen som ska stängas ut. Finland har 700 covid-19-relaterade dödsfall. Mm. Vi har 11 000 still count. Med munskydd.
Ja, så är det ju. Och även Norge ligger ju under oss. Så att jag förstår ju att de har varit väldigt strikta med gränskontroller och så vidare. Men nu är det vår tur, så är det.
Ja.
För nu har de den nya brittiska mutationen. Lite grann som det här, den här podden är ju en mutation av andra poddar, eller hur?
Ja.
Det är en sorts virusutveckling.
Vi tog det sämsta från en massa amerikanska skitpoddar, ja, kokade ner till en häxbrygd, drack eländet stående tillsammans med Jägermeister och voilà, resten är poddhistoria.
Ja, verkligen. Där fick vi till det. Ja. Men som sagt, jag tycker vi tar och bygger den här muren nu mot Norge. 160 mil, vad kan det gå löst? De jävlarna får betala dessutom med sina oljepengar.
Build that wall! Vi kan väl ta Trumps gamla ritning för murar, hör du?
Ja, det där gick ju stå nu. Han stängde ju ner det där, Biden, va? Det var inget mer murbygge. Men mexikanerna var ju nöjda som tusan och relationen mellan Mexiko och USA har ju sällan varit så bra som den var under Trump-regimen.
Faktiskt, och ja, det beror väl lite grann på att de inte har hittat de lik i driver som mexikanska mutade poliser hittar lite då och då i Eldorado, ja, i Tijuana och allt vad det är. Ja, är du journalist i Mexiko så ingår ungefär som att vara förbundskapten i Italien. Det slutar med att du blir persona non grata och tas av dagar i någon sanddyn och försvinner bort.
Ja, liksom. Det är skillnad i Sverige, för där har vi ju till exempel den här Estonia-historien. Såg du den här dokumentärserien om Estonia?
Ja, nu har dokumentärserien hamnat in i en rättssal också. Nu är det, ja, reality-såpa på riktigt.
Precis. Huvudförhandlingen inleddes ju veckan i Göteborgs tingsrätt. Och det handlar då om skändning av gravefriden.
Men Evertsson har väl inte skändat någon? Möjligen de som köper annonser på Kanal 5 och Discovery där hans dokumentär visades. Ja. Vem har han skändat? Han är inte ens inne och gräver runt bland, nej, kroppar på båten.
Nej, de var ju alltså ute med ett fartyg. De skickade ner en dykrobot som filmade det här påstådda hålet i skrovet. Då. Det var ju en stor sak. Det här tog ju skruv i Östersjöländerna och man bestämde sig för att kanske skaka liv i någon form av Estonia-kommission.
De hade ju väckt någon gammal estnisk kommissionär som satt på torken i stort sett. Ja. Och han sa, ja, vi hittar inget hål i skrovet. Ja, men gärna skriv det i kommissionen då för Guds skull.
Ja, exakt. Sen är det så här då att det finns ju juridisk aspekt av det här och det är även så att även om man är journalist så måste man, om man är svensk och befinner sig till exempel i Sverige, då är det svensk lag som gäller, ingenting annat, Jonas. Det spelar ingen roll vad du jobbar med.
Ja, fast där får du kröka tårna på gorillahonan du hånglat upp. Det är ju inte riktigt sant heller. Om inte svenska journalister hade brutit mot lagen så hade vi inte kunnat avslöja IB-affären.
Nej.
Stig Bergling hade väl inte torskat dit om inte journalister hade brutit. The Pentagon Papers i USA. Det bygger på att journalister bryter mot lagen. Så att de accepterar att ta sitt straff, jag köper det.
Ja. Men det är det ju. Alltså, man kan ju tycka att man har moraliskt rätt som journalist, men då får man också vara beredd att ta straffet och inte gnälla. Det gjorde ju inte Gio. Han byggde ju en karriär av att han satt på Långholmen, eller hur?
Ja.
Och det var ju med IB-affären.
Det hette ju Fjongholmen när Jan Gio satt där några tiotals dagar. För att han har ju ett rejält aggregat hängande, den gamla flanelljournalisten. Ja. Får jag bara säga en sak?
Ja,
säger du att svenska journalister, om de bryter mot lagen, måste vara beredda att ta sitt straff?
Ja.
Ja, men vad bra. Mm. Kan ingen bara säga det efter att Johan och Martin gick in i Ogaden-provinsen?
Ja.
Där var det förbjudet enligt etiopisk lag att gå in. Ja. De går in där för att avslöja missförhållanden. Ja. Carl Bildts gamla oljeimperium, Lundin Oil och allt vad det
just
var.
Det.
Som stekte upp människor och fick dem att fly från Ogaden.
Ja.
De gick ett lagbrott. De dömdes till lagen i det landets straff.
Absolut.
Och fick sitta i det där plåtskjulet i kåk och fick kokta myror och sen komma hem och skriva en bok.
Ja, och blev väldigt populära med det här.
Det är väl samma sak?
Ja, det är exakt samma sak. Och det är samma sak kanske även med den här David Isak som vi vurmar för. Vi vet ju, han kan ju mycket väl vara spion dessutom. Det har vi ingen som helst aning om.
Han kan mycket väl vara oskyldig, men tills vi vet fakta måste vi agera. Ja. Citat vem?
Carl Bildt.
Tage Lander.
Ja, skitsamma.
Det är som Carl Bildt fast ännu äldre tillbaks.
Men hur som helst, det blir spännande med den här Estonia-rättegången då. Estonia-lagen är det man har brutit emot. Det var ju konstigt det här med gravfriden också, att man plötsligt bara så här, vi gör en grav och vi häller cement på skiten och så visar det sig att men det går ju inte med cement, det rinner ju rakt ner i leran. Det vart ingen grav, det vart bara ett vrak med liksom 800 lik i. Och det är inte mycket till grav kan jag tycka. Och det är lite grann typiskt svensk hantering av det hela. Ungefär liknande. Tänk om efter Palmemordet att man så här, gud, det här verkar ju inte gå att reda upp. Vi tar och cementerar rakt över hela jävla Sveavägen. Och så säger vi att nu är ett gravmonument över den store ledaren Olof Palme.
Vänta, det är någon som fladdrar där borta. Det kommer upp en hand ur cementen. Ja. I Skandiamannens hand. Tryck ner skiten igen.
Ja, precis. Och filma inte det där, för då åker ni dit så får ni sitta i tingsrätten och gnälla. Men det blir spännande det här, tycker jag. Det ska ändå prövas. Och det ska inte fåna mig om vad heter han, den här göken som har gjort dokumentären? Henrik Evertsson, att de åker dit, men de kommer troligtvis då, eftersom syftet ändå är gott, att få ett ganska milt straff. Det är min gissning. Och sen kan de överklaga i hovrätten, så kanske de går loss.
på tal om att åka dit. Han kunde ju möjligen ha gått till en okej herrekipering. Jag såg honom dagen innan den första förhandlingen i rätten där. Ja. Alltså, någonstans. Alltså, han fick ju fågelskrämmor höra av sig.
Ja,
grundregel 1. Klä upp dig, klä dig snyggt när du sitter i en... Jag har alltid...
Nej, det har du inte, Jonas. Du sitter ju och ljuger. Vi ser ju ut som två gamla jumpalärare från högstadiet, ja, på 80-talet.
Det här är ingen rättegång. Det här är en åklagarmyndighet och ett åsiktsmaskineri. Nej, men jag suttit som vittne i Södertörns tingsrätt. Klä dig snyggt, det säger ju oftast målsägarbiträden.
Ja.
Klä upp dig för satan, för det ger alltid ett gott intryck på. Nej, riktigt. Han såg ut som... Det var en retur från statsmissionen i Tallinn med hans kavaj där.
Det finns inga pengar i journalistik. Titta på Yasin Byn, va? När han satt i häktesförhandling.
Ja,
titta med Gucci-kostym och det var ju liksom, det var ju 100 000 spänn som hängde på killen.
Märkligt, de där Yasin Byn, de har ju fått separera dem nu. Det sitter ju 12 killar.
Ja, för det är killar i det här manssamhället som utför de flesta våldsdåden. Till och med Julian Assange, oskyldig eller ej, kärlebdå.
De fick ju sära på dem, för de stod ju tårtbitarna i häktet och skrek taktik inför rättegångarna till varandra.
Ja.
Vad var Linda Piras fantastiska upprop då om att
han rappar så bra så han är oskyldig?
Ja, nej, visst. Alltså, det här är ju skurkar. De sitter ju då häktade.
Ja, men det vet vi inte, Hans.
Jo, det gör vi. Alltså, de sitter ju häktade för allt från mord till stämpling till människorov och narkotikabrott.
Domstolen ska väl fällas i dom, annars kör du snart Mussolini. Domstolen tar så lång tid så vi kör dem direkt in i fängelse.
Ja, men det har jag inte sagt, jag säger bara att risken är att de blir åtalade för det, för de sitter ju trots allt häktade.
Ja, okej. Okay. Ja, åtalet kommer väl, det är väl ganska klart, va?
Exakt, precis.
I samband med hans nya skivsläpp.
Ja, och sen kommer de troligtvis gå loss hela bunten eftersom ingen säger ett pip.
Exakt. Nej, det skulle vara mer som off-limits i våra rättssalar. Fritt snack, man får betalt per ord hos åklagaren.
Ja.
Får jag bara gå tillbaka till ditt första innan bogvisidet lossnade där du skulle cementera hela
Estonia. Mm.
Hela Bottenhavet. Evertsson och hans polare, dödgrävaren Linus Andersson som lever på sånt där, åka runt och vara djup.
Och filma, ja.
Ja, filma lite regalskeppet Vasa och plocka skelettdelar från kusten utanför Madagaskar.
Och guldmynt.
Ja, guldmynt. Och sköre var Fabbes skatt.
Ja, och rom. Alltså, det här är årgångsrom.
Hej och hå, och en flaska med rom. Nej, men de kom ju på ett tyskflaggat fartyg. Det är på internationellt vatten. Enligt tysk lag, de har inte skrivit på det här avtalet om att det ska vara gravfridsområde som Estonia. Det kunde ju Ingvar Carlsson, skosulan som håller på Älvsborgs IF, det kunde ju han hitta på. Tyskarna var inte med på det. Nej. Överhuvudtaget. Jutte Rabe fattade ingenting. De nekade henne åka in och gjorde sen en hisklig dokumentär som är under all kritik. Det var nästan så att skulle hamna på Guldbaggegalan.
Ja, hon är ju dessutom med i den här dokumentären av Evertsson.
Är hon?
Ja, jag tror det är gammalt material. Nej, men skitsamma.
Men han kom i en tyskflaggad båt. Han lyder väl inte under svensk lag när han är på internationellt vatten på en tysk båt?
Nej, det stämmer. Men,
ja, men okay.
Evertsson är svensk och han är svensk och där lyder svensk lag. Och den här Estonia-lagen han måste rättas efter den lagen. Det där är ingenting.
Ja, men
det är en teknikalitet som rätten inte kommer att fästa någon som helst bekymmer vid.
Nej, men det tycker jag är synd. Och det tycker jag är att det här
börjar... Men det är ju ett knep att ta en tyskräggad båt och segla in där. Det gjorde de ju med vett och vilje, för de trodde de skulle kunna passera. Men det ska inte lönas. Brott ska inte löna sig, Jonas.
Nej, då säger jag som Silbersky. Håll inte på att snacka en massa. Det är åklagarens sak att bevisa vad du inte har gjort och vad du har för avsikt. Då kan min polare Micke Linnell, han satt på en pingpongklubb nere i Thailand.
Mm.
Och jag tror faktiskt, om ryktena säger rätt, Micke Linnell är ju ganska tjock och lite av en incel-person. Liksom.
Ja, ja.
Han ser ut som en berghäll i ansiktet.
Mm.
Han köpte prostituerade i Thailand.
Va?
Han är svensk medborgare. Då gäller ju inte svensk lag. I Thailand gäller ju thailändsk lag.
Ja, så är det ju. Men svensk lag gäller för svenskar.
Ja, han är svensk.
Ja, du ser. Så att det är fullt åtalbart. Om du åker iväg och köper hor i ett land där det är fullt lagligt att köpa hor, det spelar ingen roll enligt det tillägget i den här lagstiftningen om att köpa sex.
Oliver Bergman, producent. Boka oss på en flight till Bangkok, hör du. Han har fått något carte blanche här.
10:50.
Hinner vi med den?
Ja.
Nej, jag vet inte om han
köper. Sen är det ju svårbevisat. Jag tror att kanske målsägarna, vilket skulle då, jag vet inte vem målsägaren, det är svenska staten som är målsägare. Och jag tror att kanske vittnena då, det vill säga de här pingpongkvinnorna, jag tror inte de är jättebenägna att ställa upp faktiskt.
Det är en sak, men då handlar det om vad man kan bevisa i en rättssal.
Ja.
Den här åklagaren i Evertsson...
Sen rent moraliskt inte 100% av din vän, vad han nu hette för någonting, tjockisen med berghällen.
Nej, jag vet. Han jobbade på ett på ett...
Ja, vi behöver inte fördjupa oss i det.
Nej, men grejen är han kan vara oskyldig. Jag vet bara... bara nämna det.
Ja, visst.
Micke Linnell, förlåt, jag ska byta namn på det nästa gång i podden. Men det här ska ju vara ärligheten. Det här ska vara den
ofiltrerade, ja.
Ofiltrerade, rakade sanningen för att prata thai-barer. Roligt, på samma resa så var det ju en äldre kille som var pensionsmässig. De åkte faktiskt ner för att fira honom. Han fyllde 64 år och skulle gå i pension. Det var ett gäng från ett större... Ja,
halvstatligt bolag?
Nej, det var allt säljs. Jag kan säga det. Det var allt säljs. De åkte ner till Thailand för att fira. Och då var det den äldsta killen. Han kom inte in på den här klubben. No. Tjejerna rusar fram, eller katojna eller vad det är. No grandpa. Så han blir alltså nekt. Han blir förnekad att komma in på en bar i Pattaya, ja. Och då var det liksom, det var ett lågvattenmärke.
Ja, och det var inte stämpling till sexköp, utan han tänkte bara gå in och ta ett glas och bara pingpongbollar.
Absolut, han var intresserad av pingisen. Gio Walden vägrade byta gummi och blev barnlös. Mm. Har du hört Mästarnas mästare i SVT förresten? Nu kom ju Festarnas fästare med
Brolin,
Gio Walden och Tommy Salo.
Ja, Tommy.
Tommy Salo.
Patrik Sjöberg är inte med där längre, han är ju nykter sedan ett år.
Just det. Tommy Salo som... Alltså jag har jobbat med radio i alldeles för många år. Jag borde göra något annat med mitt skitliv faktiskt. Ja. Poddar är inget alternativ. Men hur som helst, det är sällan jag har fått så mycket påskrivet som när vi i veckan pratade om att Tommy Salo var dömd till 2 månader på kåken efter sin grova rattfylla i somras utanför vackra Västerås.
Ja, 3,0.
3,06 promille hittade de. Han var avsvimmad och de såg poliserna att han hade tagit shots i bilen. Själv kom ju Tommy Salo inte ihåg någonting. Nej. Om han inte kommer ihåg någonting, hur kan han då förneka att han har tagit shotsglas som beslagtogs av polisen i bilen?
Ja, men det utom rimligt tvivel. Han kan ha haft shotsglasen utan att ha druckit ur.
Ja, exakt. Precis.
Det är i och för sig av akademisk betydelse, det spelar ingen roll. 3,06 talar i sitt tydliga språk.
Det var min poäng. Men alltså när jag pratade om det här i radion, då fick jag ju påskrivet på mail till jonas@rockklassiker.se och även på vår Facebook-sida.
Ja, maila gärna dit om ni har invändningar mot det här.
En i taget, tack. Jag har bara 2 armar. Nej, men då var det ungefär, hör din jävla gnaga tjockis, sluta hänga i ett hockeymålvakt, du ska spela rockmusik eller fan vad du snackar skit. Jag trodde det här var ett underhållningsprogram, varför hänger ni ut folkhjälten och hockeymålvakten Tommy Salo? Mm. Nu var det ju inte så. Alltså, motsvarande mejlmängd jag fick till min radioinkorg var ungefär som när jag hade en trafikrapport när jag började på lokalradion för många år sedan, när jag sa att vi hade en gardellare på Tranebergsbron. Gardellare, undrar folk. Person som blev kraftigt påkörd bakifrån.
Nä.
Det kallas gardellare.
Av vilka?
Av
knegarna?
Nej, av gamla radiopratare som jag. Ja. Det var en annan tid. Och sen jag sa att färdtjänst kallas parasittjänst. Mm. Satan, jag fick påskrivet. Ja. Det får man inte säga heller.
Nej. Sen tycker jag ju att Tommy Salo faktiskt, han är helt oskyldig, är han ju inte, förutom den här fyllstyrningen. Det är ju också att, kommer du ihåg att han släppte in pucken mot Vitryssland? Det såg ut som att han slängde in pucken med flit. Kommer du ihåg det? Och allting gick åt helvete i VM, va?
Jag ska ha en haverikommission, dock inte Estonias, till vår 3 kronors insats i just det VM:et. Ja. 3 kronor som för övrigt numera under pandemin heter 3 koronor. Ja. Men Tommy Salo, alltså när jag blev påhoppad för jag pratade om honom i radion, så var det ungefär, min take var, Tommy Salo, du har kört runt med 3,06 promille. Du var inte kontaktbar när Västerås trafikpolis plockade upp dig i bilen. Du satt typ avsvimmad i bilen. Och du har fått 2 månader på kåken. Och nu ska han överklaga. Ja. Efter att ha gråtit ut i någon kvällstidning. På riktigt. Jag har gjort mycket dumt i mitt liv. Bland annat varit inblandad i den här podden Off Limits.
Ja,
men jag förbannar mig stått för det jag gjort, Hans.
Ja,
är det inte rättmätigt? Om jag pirrar runt med Per Garton bredvid mig i bilen och köper 3,06. Är det inte rimligt att jag får 2 månader på kåken? Nej, nu ska jag överklaga.
Ja.
Sluta virka offerkofter. Stå för någonting någon gång i detta skitfolkhem.
Okej, då säger vi så. Han får stå för det där.
Nej, men jag fick så...
Nej, men Tommy, du sitter av dina 2 månader och passa på att sluta kröka och komma ut och försöka sköta dig.
Det kan vara en vändpunkt.
Det kan det vara, absolut.
Exakt.
Ja, Vi har ju många vänner som har åkt dit och suttit på kåken och sen kommit ut och kunnat rehabilitera sig själva. Inte de här vanliga yrkeskriminella, utan det här är ju vanliga personer som du och jag som har gjort ett misstag.
Ja, fast när vi sitter inne i fängelset i stillåt, då är vi exakt lika skyldiga allihop. Ja. Min polare satt ju för vapenfri tjänst på Asptuna utanför Södertälje.
Ja, men vem gör det?
Jo, ja, men det, lyssna här.
Det är sorgligt.
Det
måste vara det sämsta straffet som man kan åka på.
Ah. Nej, men då delar han ju cell med en mycket, mycket berömd svensk boxare som sen gjorde blixtkarriär och kom in i Svenska Boxningsförbundets styrelse. Han hävdade ju, han var dömd för våldsbrott på den tiden. Mm. Jag ska inte nämna hans namn för då kan få skit för det. Han lever fortfarande och har en yrkeskarriär. Han var ju helt oskyldig. Och samtliga som satt i den här matsalen på Asptuna på morgnarna, helt oskyldiga. Ah. Det var ju så rättsvidrig behandling allihop. Så ingen som sitter inne har ju inte gjort någonting någon gång.
Nej, fri Yassim, säger jag. Fri Yassim Byn. Släpp ut han.
Bullerbyn. Vet du vad gynekologen heter i Bullerbyn förresten?
Nej.
Eller var bor han?
Rinkeby.
I Mellangården. Där har man. Hör du, vad sa du om...
Ja, men jag, grejen är så här, det här kanske känns lite dammigt nu, men jag satt ju och tittade på Guldbaggegalan. Du vet, jag är ju är filmkille. Jag har ju snackat om film, både i tv, skrivit film och pratat om film i radio och recenserat och hållit på. Jobbat med Nils Petter Sundgren och andra storfräsare i 30 års tid.
Guldbaggegalan som sändes tidigare i veckan på Sveriges Television.
Ja, efter det där MeToo-upproret du kanske minns inom film och teater. Det hette ju... Sen, vad fan sen hette det?
Dejta inte örjanramberg.com.
Exakt, det hörde ju samman med det. Men ja. Strunt samman. Men det var i alla fall ett stort upprop.
Ja, men de sprang väl i armkrok allihop, ungefär som på ett syrianskt bröllop i Södertälje. Ja. Alla kvinnliga skådespelare gick in i armkrok och visade att alla vi har blivit tallade på.
Tystnad tagning.
Ja, så heter det.
Formulerat så småningom utav filmkännare då, som Alice Bah Kuhnke och Filminstitutets vd Anna Serner, då kom man ju på att det skulle vara 50-50-20-20, det vill säga 50% kvinnor som var ansvariga och gjorde filmerna, bakom filmerna.
Ja.
Och det tycker jag är en lovvärt på ett sätt. Samtidigt,
ja, men det är en,
så
betyder det, mål, det är en målbild, va?
Exakt. Men och hur skulle man nå hit då? Jo, genom sedvanligt värdegrundsarbete och lite angiveri och sådär, så skulle det här sköta sig själv då på något sätt. Medan Filminstitutets vd gav sig ut på resor i världen för att tala om det här framgångskonceptet. Den här succén 50-50-2020.
Har vi en feministisk regering så ska vi förbanne med ha en skattefinansierad feministisk filmhållning också.
Det var lite så man tänkte, och dessutom skulle det här att göra film, det är någon form av mänsklig rättighet som alla ska få göra. När man sysslar med politik istället för konst, då brukar det inte sluta väl, Jonas. Det har vi, det visar historien. Och att kvaliteten,
Lex Björn Söder.
Till exempel. Och att kvaliteten på filmerna skulle sjunka, det var väl utom rimligt tvivel. Men så såg jag Guldbaggegalan och de nominerade filmerna. Alltså, jag hade inte för mitt liv kunnat räkna ut att så här uselt, att det skulle kunna gå så långt.
Men det är väl ett år vi inte haft någon publik i salongerna.
Det spelar för fan ingen roll. De här filmerna är inte gjorda under en coronaepidemi, de är ju gjorda tidigare. Charter om en kvinna som kidnappar sitt barn och gör en Dan Eliasson sticker till Kanarieholmarna. En brittisk dokumentär, Skinbird, som förvisso är en bra film. Ja, men den är inte svensk och den kom dessutom 2019, så det borde inte ha varit med. Och sen har Greta Thunberg-filmen, Josefin Bornebuschs tv-film, får man väl kalla det, den här Orka. Och så Schyffert står den här Spring, Öje, Spring, som förvisso vann Guldbagge för bästa film och visar, verkar vara, jag har inte sett den ännu, men den verkar ändå vara en film som man kan kalla för film.
Typiskt recensenter, du recenserar snabbt en film du inte ens har sett. Men det är ditt värv, Hans. Ja, jag har respekt för det. Men får jag bara fråga en sak.
Varsågod.
Greta Thunberg-filmen, är det den som heter, är det Greta på de sju haven eller Greta åker till pappas söderhavsö? Vilken Greta-film är det?
Det är Greta och de sju haven.
Men är inte det en tv-film, Greta Thunberg-dockun?
Jo, det, alltså...
När hon läxar upp Dalai Lama som sitter ungefär som att, va? En flicka som kan prata, så här gör vi inte i Tibet, utan det är jag som sköter snacket. Ja. Hon läxar upp gubben.
Det var kul,
som,
ja.
Han får ju byta lakan efter Dalai Lama. Han gör ju i byxan Dalai Lama.
Ja, hon är tuff, alltså Greta Thunberg.
Det måste man ge henne.
Verkligen.
Hon har en funktionsnedsättning som jag har inne i pallet, och det kan man använda till något positivt, Hans.
Ja, verkligen. Ja. Särskilt om man får lite hjälp av...
Jag tror Tommy Sahl har en sån också.
Det är möjligt.
Jag hoppas det.
Själva galan vart inte så bra, Guldbaggegalan. Det ekar ganska tomt i annexet där vid Globen. Det är det enda utrymme, offentliga utrymme i Stockholm som inte förvandlas till paddelbana, Jonas.
Kunde man inte varit inne i fartygskroppen på Estonia då? Ja. Någon griftgång där Joe Biden ska ligga.
Har vi pratat om padel? Ja, det har vi va?
Ja, du avskyr padel.
Ja, men avdankade sportstjärnor och halvkändisar som lägger ut på Instagram att de står till den. Det är men som det är en strandtennis. Vad fan är det för skit?
Det är väl en lämplig sport för oss lite halvknubbiga, vita medelåldersmän som övriga det politiska klimatet i Sverige helst vill se försvinna ut. Vi är en förtrycka generation, ja, säger de ju. Jag är ansvarig för allting, inklusive skogsbränder och statsministermord. Ja, den vite medelåldersmannen.
Jo, men du kan inte säga att vi är helt oskyldiga.
Nej, nej.
Jag återkommer till den vite medelåldersmannen alldeles strax. Först själva innehållet i Guldbaggegalan. Det var HBTQI+, det var funktionsvariationer, Sametinget, MeToo, Black Lives Matter. Ungefär som Idrottsgalan, fast det här gick man liksom full P3. och sen, den enda som egentligen saknades på Guldbaggegalan var den av SVT omhullade rapparen Yasin Byn, va? Han var inte med på scen detta PGA, han sitter och häktad tillsammans med sina 12 kompisar för mord och stämpling till människoro.
Men var det inte samma kväll han skulle få en guldmedalj av P3 också för sina insatser för svensk rapmusik och för att ge orten ett ansikte? Jo tack, ge orten en skottsäker väst istället.
Ja, nu fick han ju inte permission då för att medverka på vare sig det ena eller det andra. Men för att, han fick inte ens permission för att bevittna sitt barns födelse, för det hände också ungefär samtidigt.
Är det så?
Och det känns det ändå tryggt, Jonas, att återväxten är tryggad i familjen Byn, så vi kan se fram emot framtida generationer av ungefär samma.
Absolut. Men jag måste ändå säga, jag satt och halvsov i väntan på någon säkert tråkig fotbollsmatch och kollade på den där Guldbaggegalan. Ami Bramesej, som ledde galan, som konstant mobbade det eviga ansiktet David Sundin. För
den
hans...
vice medelåldersmannen och tyvärr också kortväxt.
Ja, han fick ju rejält påskrivet. Bland annat så hade hon ett ganska kul skämt när hon... Vi var på bio, jag och David, och så gick jag fram till bioluckan och så sa jag det. Vi skulle se Hobbit. Jaha, ska han ha en biljett också? Nej, det där är inte Hobbit, det där är David Sundin.
Ja, det var kul.
Såg du också killen från... Han var ju någon som skulle påa bästa kvinnliga huvudroll. Ja. Han som gick upp och ska påa Lena Endre och vet inte ens vad hon heter. Välkommen upp på scenen, Lena Endre.
Ja.
Det är ungefär som att någon i Hollywood skulle gå upp. Välkommen upp, Meryl Streep. Ja. Man måste väl åtminstone ha läst igenom papperna på den som ska vinna priset innan man klafsar upp på en scen.
Ja, men det var också programledaren, kallade ju Joel Kinnaman för Kinnaman. Och som sagt, de vet ju uppenbarligen ingenting om svensk film. Man har inte sett de här svenska filmerna, vilket de har gemensamt med resten av Sveriges befolkning. Så att jag tycker att det är helt okej. Okay. Alltså, hade Bergman kommit, de hade ju kallat han för Ingvar Bergman och så vidare. Så att, men visst, du, kör på.
Ingmar Berglund med sitt stora gay-epos Sjunde gomseglet. Ja. Faktum är, Hans, att jag tycker att något tacktal åtminstone kunna riktas till, nu låter jag som den vite medelåldersman jag är, en man som heter Ove, en man som heter Off Limits. Nej, men någon kunde ha riktat ett tack till, stort tack till svenska skattebetalare som faktiskt betalar och finansierar de här filmerna som i mångt och mycket inte bär sig själva. Nej. Kan vi inte vara ärliga och säga det? De bär inte sig själva, de här filmerna. Ingen som vill se skiten.
Nej. En intressant sak, om jag får göra en liten utvikning, det är att flera av de framgångsrika svenska tv-serierna som har gått på olika streamtjänster och på SVT, de är regisserade av kvinnor och de bär sig. Och där har inte Filminstitutet eller Alice Bah Kuhnke eller någon kärring varit med och liksom försökt att göra en affirmative action för att det här ska hända, utan det bara sker.
Fast Alice Bah Kuhnke, vi måste släppa den gamla Disney-klubban. Ja. Nu är det i alla fall Amanda Lind som lyckades med konststycket att vid förra års Guldbaggegala komma dit och erkänna inför rullande kameror. Jag har faktiskt inte sett någon av de nominerade filmerna. Nej, jag förstår, Amanda. Du behöver inte se dem, för det är ett satan, det är en plåga att lida sig igenom dem. Ja. Men ljug för guds skull och säg att du har gjort det.
Ja, men det gör henne mänsklig. Det gör henne som vem som helst, vilken svensk som helst. Ja. Ingen har sett dem, så att jag tycker ändå att jag tyckte att hon gjorde rätt.
Ja. Men får vi ett bra filmtips, de här tv-serierna som är så förbannat bra nu? Den blå tunna bikinilinjen tittar jag på. Det handlar ju om poliser i Malmö.
Ja.
Kändes väl ungefär som, vad var du sa, Hans? Du hade en snabb recension i radion. Ja. Det kändes som en brevfilm i Bullen.
Ja, Bullens brevfilm lite grann. Och det är ett ständigt solsken och poliserna är oerhört naiva och känsliga och så vidare. Och törs nästan inte säga till någon, vare sig pensionärer eller ungdomsgäng. Och sen så, ja, det är någonting... Alltså, det ser ut som att de har filmat Malmö på 70-talet och inte på 2020-talet. Mm, alltså, det finns vissa... Alltså, Jag bor ju inte själv i Malmö, men jag tror att få Malmöbor skulle hålla med om den beskrivningen, alltså hur Malmö ser ut.
Du menar alltså ett Malmö på 70-talet när man la ner Kockums varv och arbetslösheten var per definition högre än vad den är i Malmö idag, men våldsbenägenheten var förbanne mig lägre.
Ja, det undrar.
Där har din satans globalisering.
Ja,
folk springer in och ut i allmän ord med beväpningar och puffrar och skit.
Men det menar att de skjuter varandra nu för tiden. Det fanns inga handeldvapen på 70-talet att tillgå, så att då slog man eller högg ihjäl varandra. Så att, alltså, mordstatistiken har ju inte förändrats jättemycket sen 70-talet, om man ska vara lite petig, Jonas.
Nej, men det är 10 gånger, man löper 10 gånger högre risk att som ung man mellan 18 och 25 i Sverige att bli skjuten än vad man gör till exempel i motsvarande EU-land, ta till exempel Tyskland.
Ja.
Det är ju, vi kan sitta här och kasta statistik och avföring på varandra hur mycket vi vill, Hans.
Ja, hellre avföring då.
Ja, okej. Okay. Men...
Om jag får välja. Alltså, svårt med statistik, Jonas. Jag tycker det är så knastrigt.
För att citera Tegnell, va? Jaså, jämför ni oss med andra länder? Det går inte riktigt att göra.
Nej, det är inte VM i pandemi. Jo, lite faktiskt.
Faktiskt, det är det. Hans, du hade på tal om pandemin, hör du, en som har verkligen lyckats där, det är han som, vad var du snack om? Du kom ju till jobbet någon morgon högröd i ansiktet och såg ut ungefär som Ingvar Oldsberg efter en nykterhetskontroll av länstrafikpolisen.
Ja.
Dan Eliasson, vår älskling, och jag ska inte i narrativet ta upp honom här för att vi måste...
Nu sa du ordet narrativ.
Ja, det ska vi inte heller ta upp.
Nej, vi har ju sagt att du ska ha en örfil för varje gång du säger narrativ.
Jättegärna, jag ska bara lirka om med de här gabbade inbyxorna så att jag inte...
Jäklar vad tajt de satt, Jonas!
Så jag inte ejakulerar på dina skidglasögon, herregud. Hebbar och åk. Nej, men den här, där han skulle, den här elefantkyrkogården som man pratade om.
Regeringskansliet.
Ja, där han skulle ha hamnat då, ungefär som Yasin Byn, fast han var helt oskyldig. Elefantkyrkogården. Det är en arbetsplats som regeringskansliet förfogar över. Mm. Men det är på riktigt en enda lång korridor. Det sägs vara, det är inhyst i gamla garnisonens lokaler. Socialstyrelsens gamla lokaler på Karlavägen i Stockholm.
Ja, bredvid Sveriges Television.
Exakt. På Östermalm bär vi inte jeans så att det är någon mening med de åsikter vi hyser. Den korridoren är tydligen 100 meter lång och där sitter alltså gamla, på riktigt, generaldirektörer och gamla landshövdingar och skit. De sitter där och uppbär lön. Det var en dokumentär om det här på Sveriges Radio P1. Förlåt mig, Sveriges Radio PK1. Du vet att det sitter en kille där som heter Håkan Wåhlstedt. Mm-hmm. Du har aldrig hört talas om namnet?
Nej.
Ingen annan heller. Han är före detta landshövding i Västmanland som råkade med bakbundna händer fucka upp så förbannat på jobbet. Så han blev avsatt som landshövding och hamnade då på Elefantkyrkogården på Karlavägen i Stockholm. Han har suttit där sen, sug på det här Hans, skriv det här i läppstift på din hustrus skinko för det här är viktigt. Mm. Han har suttit på Elefantkyrkogården sen januari 2016. Håkan Wåhlstedt, landshövding för detta i Västmanland, lyfter... Sen januari 2016 lyfter han 93 000 kronor per månad. Plus, här kommer det, semesterersättning. Aha. Är det inte så att vi har liksom brutit gravfriden på Estonia med den alltså?
Ja, men du, vad har den här vad gjorde han som landshövding för att fucka upp? Det är ju nästan omöjligt.
Jag har det.
Jag har förstått. Jag menar,
jag vet faktiskt inte. Jag har inte hunnit googla.
Han måste ha gjort något helt förskräckligt. För att de brukar ju sitta kvar till dödagar.
Exakt. På tal om Sigvard Marjasin som trillade av pinnar i veckan.
Ja, gud vad taskigt. Och
eftermälet. Den enda svenska ryska guldhamster som har varit med. I eftermälet står om när han klippte och klistrade.
Ja, det var allt de sa på nyheterna. Han dog 93 år gammal. Han kämpat ett helt liv i olika förvaltningar och inom politik och så vidare. Och så enda de säger det att han klippte ihop en reseräkning med tejp och plastikpadding och piprensare.
Vad är det för ett satans eftermäle?
Ja. Vad säger de om oss? Det blir nog liknande, va?
Dödsannonsen kommer vara klippt och klistrad också när det gäller Marjasin. Han var ju ryskättad, det vet man ju.
Jag hör ju på namnet, fan.
Marjasin. Ja, Sigvard Marjasin. Men i det svenska narrativet så blev det Marjasin för det lät lite trevligare, lite mildare.
Det är andra örfilen du ska få när vi kommer ut härifrån.
Jag kan knappt vänta för att citera John Wayne i filmen Rio Bravo. Vi har ju andra på... kyrkogården. Kommer du ihåg Ann-Marie Begler?
Ja. Eller nej?
Jo, chef för Försäkringskassan tills det blev valår.
Ja, hon åkte med huvudet före.
Ja, För då tänkte Strandhäll, vi kan inte ha en massa snyft och offerkofter som har blivit utskickade i arbetslivet för att bli utförsäkrade. Utan vi måste ta bort henne så att inte människor med cancer tvingas ut i Reinfeldts gamla arbetslinje i folkhemmet. Hon satt på Elefantkyrkogården tills bara för några veckor sedan med 160 400 spänn i månaden. Nästan i kapp alltså, vad heter han? Dan Eliasson.
Ja, men inte riktigt.
Inte riktigt. Hon har däremot tröttnat Ann-Marie Bägler som är en rekorderlig kvinna faktiskt.
Ja, det verkar hon vara.
Ja, hon har sagt, jag kan inte bara sitta här med några meningslösa utredningsuppdrag. De får ju utredningsuppdrag. Och ja,
som de sitter och fuskar med i år ut
och
år in.
Och det kan vara sånt där som effektiv utveckling av ekologisk kompensation, konsekvenser av migrationens kostnader, lokalt engagemang i landsbygd mot övergödning i sjö, bla bla bla.
Det är också, så fort de säger vi har tillsatt en utredning, då hamnar det ju där någonstans och så blir det liggande bland de här dönickarna.
Det är som när du och jag går på gymmet och byter om, Hans. Det är liksom slasktratten, det är liksom där bajset ramlar ner på något sätt. Hon har sagt, jag kan inte sitta här och genomföra meningslösa utredningar, så hon har nu sökt sig var någonstans.
Jag vet inte.
Omöjligt att veta. Hon har sökt en mycket, mycket lukrativ bransch. Hon ska nämligen bli styrelseledamot nu, Ann-Marie Bägler, i ett privat skolföretag. Kaching! Bra. Då är det bara att casha in, vet du.
Varför kan inte Eliasson söka sig ett riktigt jobb också? Vad ska han upp där och göra? Han är ju duktig, Eliasson. Han är ganska bra kille. Och nu, han får ju mycket skit, men jag har träffat honom. Det är inget fel på honom.
Det ringer katter till Eliasson ibland och säger, du, vi har bara 9 liv. Hur många liv har du, Eliasson?
Jo, precis.
Ja, men någonstans... Vad är det för bra med Eliasson? Du har ju träffat honom.
Jo, men han är liksom hård för. Han får saker gjort och så vidare när han väl arbetar och sådär. Så att jag tänker mig att han borde ju kunna söka ett arbete inom den privata sektorn precis som Bägler gör, va? Eller hur? Istället för att sitta där uppe och sucka. Men det är klart, 160-170 papp i månaden för att inte göra någonting. Det är, alltså, det är bättre än vad vi har.
För de pengarna blir jag ju jättegärna uthängd i media dygnet runt alltså. Jag gör gärna en Örjan Ramberg gånger Paolo Roberto. Och hudflängs i media.
Ja.
Jag har ett bra tips till just överlevnadsmästaren Eliasson, din gamla kompis från något intervjuprogram.
Ja.
Attackstyrkans hemligheter.
Oh.
Nytt survivalprogram på TV4 där de har släppt in både LCHF-bantare, gamla proffsboxare, Paolo Robertos flickvän Elin dök upp där och en person som har varit kvinna som nu är man, tror jag. Så, men det är så här genuscentrifierat. Men jag gillade programmet.
Ja, det verkar bra.
Mycket bra.
Det verkar vara hårda tag.
Attackstyrkans hemligheter.
Ja. Vad är han ju med boxaren där? Digit.
Just det. Anthony Digit. Farsta killen.
Can you dig it? Bra namnen då.
Ja.
Men han är väl inte pensionerad? Han boxar ju fortfarande.
Ja, men han har väl inga matcher.
Nej,
just
det, boxningen
nu,
är inte vad den har varit, Jonas.
Nej, exakt. Ganska tufft också. Attackstyrkans hemligheter som bygger ju på det här brittiska formatet med gamla, inte SAS tjejer och killar som var med, utan det var SBS, Special Boat Service, som är liksom snäppet längre.
I sjöversionen.
Sjöversionen av Special Air Service.
Ja.
Och de har ju bara förnamn, de här som är med i svenska attackstyrkans hemligheter.
Ja, lärarna, instruktörerna där.
PM, Bella, Danne, Grovis, Jassin. Och allt vad det var.
Ja. Bella, är det hon lite heta kvinnan där som hade varit jobbat som någon med wet jobs någonstans nere i Mellanöstern?
Här får vi för alla våra incel-lyssnare, tror jag, förklara wet jobs. Det där är ett uttryck som du svänger dig mycket med i en slags snobbistisk tradition. Det här får du berätta, Hans.
Det jag har lärt mig av Gio. Det handlar ju om de som begår mord i rikets tjänst. Va?
Just det. Mm. Och inte alltid, som vi började den här tjosan-podden med, att ibland måste man kanske överträda lagens befogenheter för att upprätthålla det demokratiska, ganska svaga samhället. Ja, demokratin
du tänker på Estonia-filmen.
Ja, det gör jag faktiskt.
Ja, visst, absolut. Nej, men han fick ju Stora journalistpriset, va?
Ja, men det har ju folk hört av sig om och tyckt att det var kanske lite fel. Blandar ni inte ihop det där med årets tv-dokumentär? Det var väl inte riktigt. Det satt ju någon Bonnier på likörfyllan från Villa Bonnier och skulle försvara utnämningen av Stora journalistpriset. Och när Gio och Josefsson fick tag i honom, då var det så att de fick kasta kroppen till återvinning. Familjen Bonnier råkar ut för bandhundarna Gio/Josefsson.
Ja, det var oerhört. Men som sagt, Henrik Evertsson, han dokumentärfilmer, han fick ju sin journalistpris och nu får han sitta i tingsrätten och jag tror han kommer att komma ut som Martin Schibbye i det här, som en folkhjälte, och kunna casha hem ordentligt.
Får han sommarprata, tror du?
Mycket troligt. Kommer vi att få sommarprata?
Tror jag inte. Mycket otroligt. Kommer han få med Let's Dance Evertsson? Vad kul också när åklagan där, hon den här kvinnan i en slags knytblus alla Mikael Damberg dök upp. Ja, det här är ju, det är ett juridiskt ganska intressant, därför att det har ju inte aldrig testats i sånt här fall. Men snälla åklagarmyndigheten, prova med att åtala någon som har begått brott än att sitta och testa för svindyra pengar den här gravfridsgrejen mot honom. Får jag gissa att han kommer ut med 50 dagsböter?
Ja,
ja, du passerar ju Kattegat också i för hög fart med, med ditt tyska gamla gravspefartyg. Här får du mera böter.
Ja, nej, visst, jag kan hålla med. Men det är de som håller på med juridik är väldigt anala och tycker det är väldigt festligt med sånt här. Så att jag förstår ju att de har en field day nu, så att jag har inget att anmärka på det. Det blir intressant att se hur det där går. Du, jag tänkte på en grej.
Vad? Sex.
Alltså alla såna här rekommendationer och tips och grejer som vi får från regering och myndigheter och sånt där. Och det kan handla om pandemin eller kanske ett snöväder eller liknande. Det riktar sig, eller handlar om att vi vanligt folk, du vet, du och jag, allmogen, kreti och pleti, ja precis, pöben, att vi inte ska ställa till besvär. Det är ju hela upplägget för det här. Stanna hemma, håll käften, gör ingenting, för då blir det problem för oss som sitter på myndigheter och styr landet.
På exakt samma sätt som att religionen, kristendomen, förtryckte människor i århundraden. Håll er på mattan, era satar, så bestämmer vi åt er. På samma sätt har ju den svenska staten och alla andra nationalstater, det är samma funktion idag.
Ja.
Håll er på mattan, populasen.
Ja. Det kom några snöflingor i Stockholmsområdet här i veckan.
Ja.
Genast går man ut i media. Det är meteorologer, det är poliser, det är snöröjare, det är myndigheter. Stanna hemma om ni inte måste ge ut i trafiken. Trumpetats ut i linjärmedia.
Man hade hittat Åsa Bodén på något gammalt äldreboende. De fick dra gamla SMHI-rapporter ju.
Ja. Så stanna hemma, ha ingen fri vilja. Ni förstör för alla andra om ni går ut och kör bil i snön, eller om ni inte har munskydd och så vidare. Och det stör oss. Gå inte, ha ingen åsikt heller, för Nej. Det stör oss som bestämmer, eller
ja,
hur Jonas?
Exakt.
Det är därför vi har den här podden, är det inte det?
Någonstans, du raljerar nu, men någonstans, du har ju precis rätt. Lägger inte i det här. Har du hört en enda journalist som ställer en adekvat, viktig, insatt fråga till Tegnell på en FOM-konferens?
Ja, det var den där tysken som var med första veckorna, ja. som de sa, jävla tysk kommer hit och gnäller.
Vad är för en mystisk tysk? Han ställer ju svåra frågor till experten. Oj, håller på mattan.
Ja.
Vi är ju lydiga mot auktoriteter sedan Gustav Vasas dagar, för guds skull. Det här, jag vet inte alls.
Ja, nej, Jonas.
Men du dömde ju ut klass 3-varningen tidigare längs Norrlandskusten, och du fick ju påskrivet i rad när jag började ringa norrlänningar och sa att hörru, be filmfjollan och komma upp hit till Övik. Vi halkar runt här uppe. De stängde ju skolor i alla fall.
Jo, det gjorde de absolut. Men skolorna var ju redan stängda PGA-pandemin, så det var ju ingen jätteingrepp i civilsamhället. Det var det ju inte.
Nej, förvisso.
Och sen så var, som sagt, det snöar på vintern. Det händer. I Sverige, ett avlångt land, det är kallt som helvete längst i norr, och det kan vara lite mildare längre söderut och så vidare. Och bara för att det snöar så betyder inte det att vi går mot en ny istid? Eller gör vi det?
Jag vet inte. Det där får du kolla med Greta Thunberg som har...
Hur går det med uppvärmningen nu när det är så jävla kallt?
Alltså, du kan säga klimatdebatten brukar ju lugna sig betänkligt när det blir minusgrader i Sverige.
Ja, det är för att folk har ett ganska kort perspektiv, det vill säga så här, nej men jag tittade ut igår så var det ju jäkla varmt och gräsmattan var alldeles fnasig, det måste ju vara växthuseffekten.
Ja, men det är ju, alltså vi ska inte låta som klimatskeptiker här Hans, för att det är en sån där...
Nej, jag är skeptiker bara, jag handlar inte om klimat.
Ja.
Nej, jag är skeptisk.
Ja, men jag är skeptisk till det mesta också. Ja,
vad är det nu?
Du plingar här.
Är det Mikaela?
Erans studiotid håller på att ta slut. Ska vi förlänga?
Nej, det här räcker gott och väl. Men vad är han Bergman, vår producent? Han som är släkt med Ingmar Bergman.
Vi måste snoka i 1. Varför Jakob Ökvist och du alltid bråkar. 2. Ja. Vilken släktrelation som Oliver Bergman, vår producent, och Lindskovs hantlanger och dräng. Lindskovs henchman.
Ja, det är det. Lindskov är ju big... Vad heter han? Queen Bird, va?
Ja, eller... Varför inte kalla Lindskov för det han är? Big Bad John, skurken. Every morning at the mine you can see.
see him arrive, he stood 6 foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John.
Big John, den stora skurken. Vi börjar runda av podden. Kommentera oss inte på flashbacks, för där hudflängs vi, Hans.
Gör vi? Ja, det var ju bara en tidsfråga. Vem är den där Jakob du pratar om?
Det är Jakob Dunderskägg. Googla skiten där hemma, gott folk. Vi har utvecklat podden ganska så rejält. Vi har aldrig någonsin haft så här många som lyssnar på podden. Vi har inte sagt varken narrativ, Bosse Hansson eller Dan Eliasson. Alla våra gamla go-tos har vi ju släppt, Hans. Vi har ju mognat i processen, så att säga. Vi har ju respekterat gravfriden över gamla fartyg och skit.
Mm. Gravfriden över den gamla podden. Vi har gjort över 100 avsnitt, Jonas.
Inte klokt.
Hur firade vi det?
Vi firade inte alls.
Nej. Det här... Vi stannade hemma, höll käften, höll avstånd. Eller vad gjorde vi mer?
Vi gjorde ungefär som Wild Bill Hickok, den där ödesdigra dagen när han blev utmanad av bröderna Ike och Jesse Clanton. Den här uppgörelsen vid OK Corral. Han kastade korten på golvet och låtsade som att inte han satt och spelade.
Ja, men de sköt honom i ryggen där.
Ja, det är det vi gör.
Ja, men det är ju ingen duell.
Nej, okej då. Hörru du, vi ska runda av lite här. Förresten, på tal om skjuten i ryggen, såg du tv-tips här på slutet? Titta gärna på dokumentären om Carola och Runars son Amadeus.
Verkar vara en toppgrabb.
En överlevare som i ett...
Dysfunktionellt.
Ja, Carola och Runar, det är ju liksom inga drömföräldrar här.
Ja, men det är, alltså, de är ju fantastiska på ett sätt, men jag, kanske som föräldrar... Men det har vi ingen... Hur är vi som föräldrar, Jonas?
Jag vill inte ens gå in på det.
Nej, du ser själv.
Det är en orosanmälan till socialtjänsten. Nej, men det var så kul när Amadeus, han är ju hyfsat bra på att spela fotboll. Han spelar i Brommapojkarna bland annat. Och så berättade han, men din pappa Runar, han var lite speciell på fotbollsplanen. Då berättade han Amadeus i dokumentären, pappa var ju speciell. Jag var ju back och inte så snabb. Och om jag tacklade motståndarna så att de låg ner, då fick jag 100 kronor. Om jag tacklade motståndarna så att de började gråta, då fick jag 200 kronor. Och då skrattade på det, ja precis. Och sen frågar de Runar. Ja, det stämmer. Det var så. Det är hårda tag i fotboll. Man lär sig något om livet. Det var 100 kronor om man tacklar motståndarnas spelare. Och om de börjar gråta och fick ledas av plan, då fick han 200 kronor kontant. Och du tycker det är en normal uppväxt?
Ja, men
jag är själv gammal avstängd fotbollsfarsa från IFK Aspudden.
Jag kunde
ju inte hålla käften på långlinjen.
Nej, precis. Och jag var ju likadan. Min grabb håller på med kampsport. Så om du bryter armen av dem så... Det är ju inte ditt fel.
Det var ju så, Hans. Mm. Din son tävlar ju i kampsport.
Ja, men som sagt, det är ju sånt som händer. Och det är ju ingen instruktion för mig. Jag är faktiskt en fördömlig idrottsförälder, ska jag säga, Jonas. Jag håller käften. Alltså jag gör verkligen, det är knäpptyst under tävling.
Okej. Hör du, min son är också lite av en kampsportare, men det är mer på frilansbasis efter fotbollsderbyn, tyvärr.
Ja.
Han har fått efter sin mor. godnatt Jord, vi skickar en hälsning till Guri Nordvall. Googla den gamla fina skådespelerskan. Henne skulle de absolut ha minst på den där guldbaggegalan som du vägrar släppa hos.
Ja, och Gunnel Lindblom, va?
Ja.
Som TV4 visar en bild på Gullan Bornemark istället när de skulle hylla hennes när hon hade gått bort.
Jag är kränkt av dig. Fruktansvärt alltså.
Ja, men det är för dåligt.
Va? Det är ännu sämre. Välkommen att hänga med i våran podd. Vi kör en gång i veckan. Många vill ha fler avsnitt, men vi orkar inte.
Det gör vi. Skärp det nu. Okay. Tröttmösse. Vi kör en till.
Det här är... podden Off Limits. Hör oss gärna varje morgon i vårt morgonprogram i radio i Rockklassikers morgonrock. Jonas, Hans och Linda. Linda som inte vill bli omnämnd i den här podden. Av förståeliga skäl.
Ja, precis. Och du och jag, vi gör som vanligt. Vi spottar ut varandras könsdelar och går hem.
Diskretion en hederssak.